Vi som kan och orkar förblir stående och läser dagens evangelietext. Den är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 19, vers 28-40. Och du hittar den på sida 746 om du har en röd bibel. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ingen ännu har suttit på. Ta den och led den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När jag skulle ta åsnan sade den som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande beredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden var han på väg ner från Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla det underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Ja, det är inte bara vår stilla vecka som börjar idag, utan i bibeltexten så är det också den judiska påskens vecka som börjar. Och då Jerusalems befolkning tio dubblas. Ni vet hur det är på de där sommarorterna som vanligtvis har några hundra personer och som plötsligt tiodubblar sin befolkning. Så var det i Jerusalem och kanske mer. Mycket folk. Mycket röster som drar och sliter i en, precis som det är för oss. Vad ska man tro? Vart ska man gå? Hur ska man forma sitt liv? Det är många som drar i en. Och den här dagen så försöker Jesus göra valet lite tydligare för Jerusalemborna och för oss. Brian Zond, den amerikanske pastorn i Missouri och författaren, han beskriver det här valet som Jesus målar upp. Han gör det med en slagkraftig formulering. Han tycker nämligen om att resa, Brian Zond. Han kommer ju hit till Göteborg senare i vår. Och då kommer han helt säkert att gå förbi Kopparmärra. There's always some dude on a horse. Det man ser i de olika städer han besöker. There's always some dude on a horse. Och den här duden, han har uniform på eller till och med rustning och svärd. Och sitter på en häst och är väldigt bestämd. Och står för någon slags seger i det förflutna. Någon slags hjälteprestation. Och så nedanför statyn så är det alltid respektlöst. En massa duvskit. Ungefär den kontrasten försöker Jesus skapa genom sin politiska och teologiska teater den här dagen. Hans inträde i Jerusalem är nämligen en slags motdemonstration. Det är ju så att, som ni minns, så tar sig Jesus in på den östra sidan om Jerusalem. På den västra sidan, där rider troligen samma dag a dude on a horse. Och det är den romerske prefekten som kommer, inte för att delta i det judiska påskfirandet, utan för att se till att den här 150 000 eller 200 000 personerna som bor i en stad för 15 000, att de inte ska liksom gå bärsärka gång. Så det handlar om kontroll. Och det visar han genom hästen, genom sitt vaktgarde som följer med och vapnen. Och han sätter sig i respekt. Publiken, de som står vid sidan om, de är tysta. Och de motsätter sig inte. Det vågar man inte. Jesus, han gör samma sak. Fast på andra sidan, den fattiga delen av Jerusalem. Den västra där Pilatus kommer in, den romerska prefekten. Det är ju den höga sidan som ni vet. Det är ju där de fina villorna bor och de breda gatorna. Han kommer in, Jesus kommer in från Kidrondalen. Där begravningsplatserna finns på en mycket slingrigare, brantare väg in i den fattiga delen av Jerusalem. En motdemonstration som dessutom har ett slags löjets sken över sig. Ni som är göteborgare, ni vet vad Chalmerskortegen är. Ett antal lastbilar med vagnar och sen så utklädda Chalmersstudenter som hånar Trump eller Ulf Kristersson eller ärkebiskopen eller någonting, jag vet inte. Det finns en sån satir över Jesus procession när han tar sig in i Jerusalem. En åsna istället för en häst. Och inga vapen, inga symboler för makt. Och de som vid sidan om, de jublar. De sjunger sångerna om Israels befrielse. Valet är tydligt. Väljer du the dude on the horse eller väljer du the dude on the donkey? Vad väljer du? Ja, men du kanske har gått i söndagsskola. Eller så har du ändå liksom fattat att det är klart att det är han på åsnan jag väljer. Fridsfursten. Freden framför maktens väg, våldets väg, kontrollens väg. Första utmaningen idag, det är, väljer du verkligen åsnan? Ett svar på det är ja. Det är klart du väljer åsnan. Du sitter i en kyrka. Kyrkan har varit åsnan sedan dess. Kyrkan har trofast, uthålligt, stått ut med vardagsslitet, kokat kaffet, städat toaletterna, dykt upp här, Robert och Marcus, när man är här i morse. Halv åtta, man kommer halv åtta, ni vet, när vi andra inte hade gått upp ännu riktigt. Kyrkan är åsnan genom seklerna som strävar på. Det finns vissa undantag. Högmedeltidens kyrka, lite för mycket vapen och makt. Statskyrkosystemet, också lite för mycket kontroll. Och så har vi nu de här evangelikala kristna i USA som stöttar a dude on a horse, kan man säga. Men förutom de här små undantagen så är kyrkan åsnan. Vi hör till en rörelse som varit med och byggt upp det här samhället genom idogt slit. Förstås tillsammans med de andra folkrörelserna så har det här kyrkan, det här samhället byggts upp av människor som åsnor har stått ut med lidandet i vardagen. Som har skapat uthållighet, som har skapat fasthet, som har skapat hopp och en ny verklighet. Och där citerar jag Paulus brev till romarna, femte kapitlet, som är i dagens läsning om någon vill gå hem och läsa. Vi hör till åsnans gäng, men får jag ändå skruva lite på den frågan? Därför att det är klart att vi ser att den här kyrkan är byggd av vanliga människors insamlade medel. Det här är ingen, det finns inga statliga medel som har stöttat de här tegelstenarna. Men samtidigt så frågar de här stenarna oss någonting. Därför den här kyrkan kostade i dagens penningvärde ungefär 138 miljoner. Vi samlar in varje år här. Vi ligger på 4 miljoner lite drygt. 138 miljoner. När de invigde kyrkan, vilka var här då? Kan ni ställa er upp? Så kan vi få applådera er. Ni som var här då, ni samlade in på den gudstjänsten, första advent 1975, 2,2 miljoner i dagens penningvärde. Alltså halva det som vi lyckas samla in på ett år. Vi hör till åsnans gäng. Men vår uthållighet, vår förmåga att stå ut med lidande och vår fasthet kanske har mattats av något sedan de här hjältarna samlade in till den här kyrkan. Jag anklagar inte någon enskild, speciellt inte ni som var här halv åtta i morse. Men jag bara observerar. Och det är ju inte bara vi, det är ju det svenska samhället där föreningsdeltagandet går neråt och neråt och neråt och neråt. Där viljan och förmågan att ge till det gemensamma är mindre och mindre och mindre. I takt med att våra Netflix-abonnemang och våra gymkort slår i taket. Det finns förstås andra abonnemang också. Men det kan väl få vara en fråga till oss. Vad var det som gjorde att de här hjältarna och några till kunde samla ihop 2 miljoner drygt på en gudstjänst? Och vi kan samla ihop 4 miljoner på ett år. Många av oss lever våra liv i den här kyrkan. Det kan vara bra att påminna sig om vilken åsneprestation det är. Vad var ni uppfyllda av? Det vill jag ha tag på. Den visionen. Vad var det för Herre ni hade mött? Jag tror att det är samma som vi möter. Men ni fattar grejen. Jag ska vrida på den här frågan ett varv till. Ursäkta mig. Därför att det händer något intressant i den här texten. Som jag tror kan ytterligare utmana oss. Och förhoppningsvis inspirera oss. Det är nämligen så att när han går på sin kortege där. På väg till östra porten. Så är det ju några fariser som säger till honom. Kan du be lärjungarna tagga ner? Ungefär, säger de. Varför säger de det? Varför hänger de inte på? Jag menar, det här är väl fantastiskt. Fred, frid, jublande lärjungar. Vi ska lära känna fariserna bara lite grann för att förstå varför de gör som de gör och varför Jesus svarar som han svarar. Fariserna var väldigt lika Jesus. Fariserna är den grupp som var mest lik Jesus, troligen i de grupperingar som fanns i Jerusalem. Och det har att göra med att de var lekmän. Alltså de kom från alla samhällsklasser, precis som snickaren Jesus. De var fromma som bara den. De litade på Gud jättemycket. Det var också så att de kunde skriften väldigt väl. De läste den hebreiska bibeln. De väntade på Gud. De litade på att Gud skulle komma och befria Israel. Men det var Guds verk, inte deras. De tog ansvar genom att be. Och det är klart, om det blir ett tumult i Jerusalem. Om Jesus lyckas provocera fram the dude on the horse och hans vakter. Då får de inte vara i fred. Då kanske Rom kommer med hela sin styrka. Och då finns det inget Jerusalem kvar. Det som hände år 70 efter Kristus. Så de vill vara i fred. För att kunna be. Och lita till Herrens ingripande. Alltså det är egentligen något ganska sympatiskt med det. Jag tänker, kanske är många av oss som tänker lite så. Vi är ganska lika fariserna, vi är en lekmannarörelse. Vi läser Bibeln, mer eller mindre. Vi är fromma, ni är här i alla fall. Liksom. Och vi hoppas på att Gud ska göra ett ingripande. Vi vill lita på Gud. Och kanske vill vi också vara lite i fred. Kanske hoppas vi att vår trygghet inte ska tas ifrån oss. I alla fall jag måste ju erkänna att jag ser på nyheterna och tänker, när jag hör om en ny skjutning, det var inte nära mina barns skola. Alltså det är skönt att få vara i fred. Vi vill ha trygghet, djupt mänskligt. Fariserna också. Därför säger de till honom, be dina lärjungar tagga ner. Men det var också så att i deras urskiljning av det som hände så såg de inte Messias. De såg inte Herren, de såg inte Gud i detta. Därför att de kunde sina skrifter. Kom ihåg, de var bibelsprängda. Och de visste, så att säga, de visste att Messias inte skulle komma från Galileen. För Galileen, det vet vi ju alla, det var liksom särskilt ett blandområde. Det var liksom inte så rent judiskt, utan det bodde en massa andra folk också från andra kulturer och lite som orten. Liksom. Lite migranter och lite konstiga dialekter, de pratar konstigt. Och det är också så att det var landet. Liksom. Och lantisar, vet vi hur det är, lantisar. De flesta av er här, unga vuxna, kommer från landet. Småländska kyrkor och sådär. Jag vet inte om Örebro räknas i landet. Dessutom så var det så att när Messias kommer så är det klart att han vet vad som är rent och orent. Alltså, det var så centralt i den judiska kulturen, det rena och det orena. Och Jesus, han bröt ju mot det gång på gång genom att äta med syndare, tullindrivare, umgås med prostituerade. Dessutom så bröt han mot fundamentala regler som att arbeta på sabbaten när han helade folk. Så att de visste så mycket att de också visste att det här var inte Gud. Vad svarar Jesus på detta? Jesus säger någonting som låter väldigt poetiskt och som jag också har sjungit här. Om jag tystar lärjungarna, då kommer stenarna att ropa. Visst låter det poetiskt, men det är mer än så. Det är profetiskt. Fariserna, de hör direkt ekot från Habakkuk. Habakkuk, som vi minns, var ju en profet som levde ungefär 600 år tidigare. Och som levde i ett samhälle som präglades av att de rika sög ut de fattiga. Inte en helt ny företeelse. Och de byggde hus, troligen uppe i den västra delen av Jerusalem. Där Pontius Pilatus rider in. Där brisen från Medelhavet svalkar. Och de fattiga, de taxerades över sin förmåga, troligen nere i den östra delen av Jerusalem. Habakkuk är vansinnig. Han säger till Gud, gör någonting åt det här. Ser du inte vad som händer? Och så svarar Gud i andra kapitlet. Och Guds dom är hård. Men Guds dom är också över människornas blindhet och dövhet. För han säger, alltså, vad ska jag säga? Stenarna i de här lyxiga villorna, de kraxar och skriker om orättvisan. Och stockarna i bjälklaget, de svarar. Så egentligen, ni behöver ingen gud, ni behöver ingen profet. Det är bara öppna era ögon och öron så ser ni orättvisan. Och det här håller inte. Det är inte hållbart som vi skulle säga idag. Det här kommer att sluta med en katastrof. Jesus säger därmed två saker till fariserna. Dels säger han att så mycket de har läst sina skrifter så kan de ändå inte läsa samhället. De kan bokstäverna men har inte fattat anden. De har läst Bibelns bok men kan inte läsa strukturernas bok. Samhällsstrukturerna. De är blinda. De vet liksom för mycket. De har fastnat med näsan i Bibeln och ser inte det som är mitt framför öronen på dem. Och det är ju både ett påstående om att vi måste vara vakna på samhället och hur hållbart det är. Och det är också någonting om varifrån kommer insikten? Varifrån kommer rösterna som kan hjälpa oss till att urskilja vad som är rätt och fel? Och fariserna var så fast i var Messias skulle komma ifrån, hur han skulle låta, hur han skulle bete sig, så de märkte inte det alldeles uppenbara. Och då är frågan till oss. Hör vi Gud när han kommer? Ser vi? Och är vi beredda att ta ansvar för det? Eller säger vi, shh, shh, så länge mina barn går säkra? Hur mycket har vi blivit försiktiga? Vakande om vårt, istället för att höra hur stenarna ropar ifrån lyxvillorna och stockarna i bjälklagen svarar. Skjutningarna kraxar och skriker och de hemlösa svarar. Var hör vi Guds röst? Jag tror vi är med åsnan. Men vågar vi ta strid? Vågar vi stå upp? Eller backar vi tillbaka? Som fariseerna. Det här är inte bara en dom. Jag är inte bara någon som står här och anklagar oss. Men det finns ju en sån ton här. Jag fattar det. Men återigen, jag bara observerar. Jag bara ger oss en möjlighet att fundera på hur vi väljer våra liv. Åsnan som går in i Jerusalem, går in i Jerusalem mitt i striden. Han ryggar inte tillbaka, eller hon. Och det gör inte Jesus heller. Det finns mer än dom här. Det finns en inbjudan. Det är så vackert när Jesus går in. Så lägger lärjungarna sina kläder på vägen. Och de kläderna som de la där, de var inte de där kläderna som ändå snart skulle till second hand. Ni vet, den där garderoben, de där grejerna man aldrig använde. Ja, men nu är det dags för second hand. Det var inte de kläderna. Utan de la sin värdighet. Det var ytterligt pinsamt att ta av sig sin mantel. De la av sig sin integritet, sin identitet och la det. Pinsamt, skulle mina barn säga. Men de var fyllda av någonting. När den här kyrkan byggdes så var ett sätt att samla ihop pengar. Ni får rätta mig om jag har fel nu. Men det var ju att belåna sina hus. Mängder av medlemmar belånade sina hus. Så mycket de kunde. Skänkte det till kyrkan. Jag frågade, fick man tillbaka de pengarna sen? För det var ju liksom ett lån. I många fall både lån tror jag. Man rörde inte de pengarna. Lärjungarna la ner sina mantlar. Våra föregångare här, de belånade sina hus. Vilket var ungefär samma sak som en mantel. Det var liksom det som värmde en om natten och svalkade om dagen. Jag tror att lärjungarna, jag tror att ni som just stod upp här. Jag tror att ni var uppfyllda av någonting som jag också vill vara uppfylld av. En vision av hur livet kan vara. där Jesus är i centrum, där en vision av samhället är i centrum. Inte en dude on a horse, utan någon som vill en bättre värld, en mer jämlik värld, en rättvis värld. Ja, jag måste sluta någon gång. Jag vill ju stå kvar här. Men ja, vi sjunger någonting.